Hade jag kunnat sjunga in evangeliet nu så hade jag gjort det. Jag kommer inte att sjunga. Men jag ska börja så här. Denne predikan eller appellen, den är till för dig som tror på Jesus. Den är till för dig som tvivlar. Och den är till för dig som inte tror. Det rymmer hela spektrat där. Och jag tänker att det finns tre stycken berättelser i Bibeln som utmärker sig ganska rejält. På ena kanten så har vi skapelsen. Vi går på jorden, vi brukar dess natur, allting. Ibland så missbrukar vi den. Och så kommer den till samtalsämnet med vem som är upphovet till allting. Och Bibeln säger ju att det är Gud, och det tror jag på. I andra kanten så har vi uppståndelsen. Det är ju få seriösa forskare, om ens någon, som förnekar att Jesus har funnits. De är rörigt eniga om att det var en man som gick runt och gjorde väl. Så långt inga bekymmer. De är till och med så pass överens att han gjorde en del märkliga grejer som de knappt kan förklara. Men så kommer den till döden. Det är de också överens. Så kommer den till uppståndelsen. Den är svår att förstå och den är svår att förklara. Det är också skapelsen. Den är svår att förstå. Den är svår att förklara. Det hinner inte jag idag. Och så har vi denna tre berättelsen som sticker ut ganska rejält. Ja, jag ser inte vad det står ens. Det var detta jag var rädd för. Det är lite ljus i denna kyrka. Eller nu är ju Jesus är ljuset, men ni fattar vad jag menar. Kärlek. Detta är den tredje grejen här nu. Och det är jungfrufödseln. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig så som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Alltså, det är inte så märkligt att det finns en jungfru i en stad. Det är inte konstigt att folk är oskuld. Det är inte konstigt någonstans. Det är inte konstigt att det finns folk som är, i ordets betydelse, giftasmogna, som är redo för att få barn. Det är inget konstigt. Och så börjar bli lite mer precis där nu. Nu börjar skärpan och skruvas till lite grann. Hon var trolovad med en man som heter Josef. Och denne Josef var en rättroende jude. Grejen är att de är trolovade. Och en liten billig översättning, okej, förlövade, det är lite mer än så. De var juridiskt bundna till varandra här nu, Josef och Maria. Och de är trolovade. Detta pågår ett helt år, mina vänner. Ett helt år då de inte har sex med varandra. Fast de är egentligen man och hustru. Men det fullbordas inte förrän detta året har gått. Då sker den akten. Och jag kan tänka dig att vara avhållsam i ett år när du liksom kilar stadigt. Det är en konst. I den perioden, i denna perioden av väntan, när Josef och Maria både inför Gud och inför varandra ska visa renhet och visa trohet, då kommer ängeln med detta budskapet. Maria, min lilla vän, du ska bli med barn trots att du inte har haft sex ännu. Det kommer att hända med dig nu. Det är inga små nyheter som kommer här nu. Det är gigantiskt. Det här är svårt att förstå. Det här är svårt att förklara. Men så förklarar ju ängeln detta grejet. För hon liksom bara, men hur ska det här ske? Det är då möjligheternas Gud kommer in i bilden och gör detta grejet. För vad är det som ängeln säger förutom detta att hon ska bli med barn? Han säger att han ska bli stor. Han ska kallas den högste son. Alltså om vi bara tar han ska bli stor, inte det att han ska väga 7 kilo. Det är inte det stora. Utan han ska bli det största tänkbara människa någonsin som kommer till jorden. Och så säger de att han ska kallas den högste son. Ängeln säger att Jesus kommer att vara jämställd med Gud. Det är det han säger här nu. Och en vanlig judisk tanke, det var att en son skulle vara en karbonkopia av sin far. Alltså att han skulle ha samma egenskaper som sin far. Det är därför Jesus är jämställd med Gud. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Så det som är sagt tidigare, det händer nu genom Jesus. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. För en vanlig jordisk kung, när han blir insatt, så är det regel för en begränsad tid. Men när en himmelsk kung blir insatt, då är det för evig tid, mina vänner. Och det är nu liksom frågan kommer in. Vad har detta med mig att göra? Jag förstår det knappt. Jag kanske inte ens tror på det fullt ut. För det här är svårt att förklara och det är svårt att förstå. Men du säger att det har för det första allting med dig att göra. Gud blev trots allt människa och föddes till jorden. Lite längre fram i berättelsen. För din och för min skull. Det händer. Och för det andra så tänker jag att om vi nu bortser från den gigantiska mängd åtta bevis som styrker Bibelns trovärdighet. Om vi bortser från Bibelns korrekthet. Alltså det som gör att den stämmer. Om vi bortser från att det faktiskt är sant, så kvarstår det en obesvarad fråga som jag skickar med här nu. Är det mindre sant eller mindre angeläget bara för att du väljer att inte tro på det? En sak kan ju faktiskt vara sann. Det kan ju faktiskt ha hänt. Fastän du väljer att inte tro på det. Men är det mindre sant bara för att du väljer att inte tro på det? Det är ju en utmaning som heter duga. Men så kommer hälsningen här nu. För jag tänker att utmaningen är ju att bjuda in möjligheternas Gud rakt in i ditt och mitt omöjliga liv. Så får vi ju se vad den här möjligheternas Gud kan göra i ditt och mitt omöjliga liv. För det kan ju faktiskt vara så vid just denna julen eller detta året. Jag säger kanske nu. Att det föds en ny tro hos dig. Eller att det föds ett nytt hopp hos dig detta år. Eller att det föds en ny frid inom dig detta år. Jag vet inte. Men en grej vet jag. Med säkerhet. Det är att ingenting är omöjligt för Gud. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske far. För att ingenting, Herre, är omöjligt för dig. Vi tackar dig för dig, Jesus. Det är därför vi är här idag, Herre. För vi är här för att upphöja ditt namn, Jesus. Vi är här för att tillbe ditt namn, Jesus. Och vi är här för att du känner oss vid namn. Vi tackar dig för dig, Jesus. Jag tackar dig att du älskar varje människa, Jesus. Och det finns ingen gräns på den kärleken, Herre. Jag tackar dig för dig, Jesus. Jag tackar dig, Herre, att du kan bära oss den här julen. Tack att du bär den som har en tro, Herre. Tack att du bär den som har tvivel, Herre. Tack att du bär den som inte har en tro, heller. Tack att du gör det, Jesus. Tack att du bär oss, Jesus. Tack att vi får söka vår tillflykt hos dig, Jesus. Du lägger vi resten av denna kvällen och resten av våra liv i dina händer. I Jesu underbara namn. Amen.